I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag läser dagens evangelietext ur Matteus evangeliets 16 kapitel. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia, andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågar han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Det finns en historia. Ja, det finns många. Men den här handlar om Karlstadbiskopen J.A. Eklund. Han levde 1863-1945. Vid ett tillfälle frågade han en blivande präst vad det var som hade fått just honom att satsa på prästyrket. Den tillfrågade svarade då att han sökt Guds ledning i bibelläsning och bön, och han trodde nu att detta var den rätta vägen för honom. Då blev biskopens kommentar: det var bra. För mig var det så att Gud sa: du ska bli präst, och då blev jag det. Idag på apostladagen har jag inte tänkt tala så mycket om aposteln Petrus, utan istället om oss som lever idag. Och därmed börjar allvaret. Mitt första konstaterande blir då det att Gud kan kalla på olika sätt. Det gäller både lärjungaskap i största allmänhet och särskilda uppdrag i en kristen församling. Men naturligtvis måste det alltid finnas en andlig drivkraft som leder till livsuppgiften. Och hur är det nu? Behövs inte alla lika mycket? Stämmer det inte att tjänsterna är olika, men Herren densamme? Som det står i Första Korinthierbrevet 12:5. Jo, visst fungerar en församling bäst om det finns många som kan ta på sig olika uppgifter. Att vara ledare, spela och sjunga, vara ledare för barn och ungdom, vara kyrkvärdar eller sköta ljudet i kyrkan, koka kaffe eller städa lokalen. Kanske glömde jag någon, då ber jag om ursäkt. Men likväl, aposteln Paulus som skrev om de olika tjänsterna skrev också: och tron, så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Romarbrevet 10:17. I 1917 års översättning står det rent av: alltså kommer tron av predikan. Idag kanske många skulle säga att det inte fungerar så, och hävdar att det som väcker tro och det som bevarar tro inte är torra bibelutläggningar, utan snarare trivseln. Sång och musik i gudstjänsterna, gemenskap i kyrkkaffet och inte minst en personlig vänskap som omfattar alla dagar i veckan. Om detta blir nu min bedömning på apostladagen. Det jag nämnt är viktigt, men predikan är viktigast. För det är bara där och i enskild själavård som vi får besked om vad kristen tro och kristen livsstil innebär. Och förmedlare ska vara det som är utbildade för att tolka ordet. Och så vet jag förstår är det också just den gruppen av medarbetare som avses i det upprop som kom ut i Ekumenia om att bedja varje dag klockan 9:38 enligt Jesu uppmaning. Skörden är stor, men arbetarna få. Bed därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Matteus 9:38. Och vilken är då uppgiften? När jag prästvigde för mer än 50 år sedan, då hade vi Svenska kyrkan fortfarande en ordning som innebar att varje predikan skulle avslutas med en bön. Den började så. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Kanske var det inte då så konstigt att jag då trodde att detta också var prästens uppgift. Fast så enkelt var det förstås inte. Trösta, naturligtvis. Vem vill inte både ge och få tröst? Alla drabbas vi förr eller senare av sorger och kanske också av besvikelser. Då är det gott att vi har varandra. Och ibland är det nog pastorn den som ligger närmast till. Vad gäller lära, som jag redan lite varit inne på, så ska jag strax komma tillbaka. Men innan dess, förmana och varna. Vem går på gudstjänster för att få höra sådant? I den mån det alls förekommer blir det nog nästan alltid så allmänt hållet att ingen känner sig personligen träffad. Denna försiktighet kan vi dessutom försvara med att vi i ett sånt här sammanhang inte vet vem som tar åt sig. Kanske blir det redan den betryckte som blir mer betryckt medan den som borde ta åt sig inte gör det. Med de tankarna lämnar jag den avdelningen och återgår till frågan om läroämbetet. Vad var det som hände under 1800-talets andra hälft i vårt land? Jo, läskunnigheten ökades. Nu behövde inte folket längre lita på prästerna, utan fler kunde studera och utlägga skriften själva. Det kunde ske med P.P. Waldenströms slagord. Vad står det skrivet? Tanken blev då den att om alla får läsa själva, då kommer man att tyda skriften på samma sätt. Och så blev det möjligt att bilda en enda kyrka som bara lär som det står. Men tyvärr, återigen är det inte så enkelt. Bibeln kom inte ner från himlen, fix och färdig. Nya testamentet skapades i kretsen av de första kristna. Det påminner varandra om vad någon hade upplevt tillsammans med Jesus, hans ord och gärningar. Sedan reflekterade de också över vad detta skulle innebära för dem själva. Men idag finns många företeelser som inte var aktuella då. Och de yttre förutsättningarna är också annorlunda. Det är därför jag än en gång betonar vikten av utbildade förkunnare. Vi kan också de som vi i vår kyrka kallar lekmän få ha möjlighet att uttrycka sig, att predika och vittna. Men om inte pastorn är den som i längden bäst kan utlägga skriften, då är det fel. Antingen på honom eller henne, eller på utbildningen. Till sist kan jag inte låta bli att kommentera Mikael Nilssons artikel i ett församlingsblad, Kyrktorget, när han berättar om mötet med en marknadsförare på ett stort svenskt företag. På frågan av vad hon tyckte att kyrkan ska ägna sig åt visade sig, inte alls förvånande, att hon ser predikningarna som helt värdelösa. Men retriter och yoga är bättre. Och när senare heter det att detta ger harmoni och glädje. Retriter. Ja, det kan jag hålla med om, även om mina egna erfarenheter av sådana inte är så stor. Men alls inte om yoga. Dessutom har hon fattat helt fel. Vi är inte kristna för att vi ska bli lyckliga. Vi är kristna för att budskapet har gripit tag i oss. Och nu släpper det oss inte, oavsett motgång eller medgång. På kort sikt innebär detta att vi har gemenskap med varandra och med den uppståndne Kristus. Och på lång sikt innebär det att vi har en framtid och ett hopp. Idag är det många som undrar över hur det ska gå för vår hotade jord. Vi för vår del har ett svar i en psalm som Johan Olof Lin skrev redan för 200 år sedan. Och världar skola var slut och stjärnor skola slockna ut.